Hallå, hallå och välkomna till veckoanalysen. Härligt att köra igång igen. Vi har Henrik i studion.
Yes.
Härligt.
Tack för att jag fick komma.
Ja, varsågod. Det är bara härligt att vara här. Det jag tänker att vi hade ju rätt mycket inflationssiffror förra veckan. Vi har en hel del centralbanker den här veckan. Så vem är bättre att ha här än du?
Ja, ja tack ska du ha.
Utmärkt att ha det här. Jag tänker så här, förra veckan, om vi bara kikar lite grann på de siffror som kom och börjar med just inflationen. Vi fick ju både amerikansk och svensk inflationsstatistik. Vad kan man säga om den?
Ja, ska vi börja då med amerikansk så kan man ju säga att den överraskade lite grann på uppsidan. Det vi fick var alltså inflation i form av KPI och den kom in då på 3,2 och om analytikers estimat låg snarare på 3,1 så det var något högre än vad som var väntat. Tyvärr så förstärktes den här trenden lite grann kan man säga med högre inflation när det kom in lite mer mörka moln och det var nämligen i form av producentpriser också som publicerades som kom in på 1,6% där vi hade en förväntningsbild som låg snarare på 1,2%. Så tar man det här totalt sett så kan man ju säga då att inflationstrycket visade sig vara något högre alltså i USA förra veckan. Men man ska då komma ihåg förstås att Fed brukar själva då fokusera på det här måttet som då kallas PCE-inflation. Men likväl, det är klart att kommer de här måtten in högt så finns det ju förstås en oro att även PCE-inflationen kommer att överraska på uppsidan. Vi får nästa PCE-siffra den i slutet på mars här, 29 mars tror jag det är.
Och det brukar ju vara så här, vi brukar ju säga att en enskild siffra är ingen trend. Men det har ändå, jag tycker det är ett par månader nu som man känner att den här inflationstrenden ner i alla fall avtagit lite, eller?
Ja, och egentligen kan man väl säga som så här att även senaste halvåret så har det funnits många tecken på att Europa och Sverige ligger så att säga före i cykeln jämfört med USA. USA har ju haft en ganska bra konjunktur och deras indikatorer på inflation såsom prisplaner och så vidare har inte pekat lika entydigt ner som kanske mer i Sverige och Europa där det har sett lite bättre ut. För svensk del så har ju också prisplanerna kommit ner en hel del. Så om man jämför med om man backar tillbaka i mitten för några månader sedan, då var det många som tänkte det att USA ligger före i cykeln och kommer sänka först och sen så kommer med lite eftersläpning sen de europeiska och svenska centralbankerna. Nu är det frågan om vem som kommer ligga först som sagt. Frågan om inte Riksbanken och ECB kommer ligga väldigt tidigt i detta jämfört med Fed kanske.
Jag tänkte vi ska prata svensk inflation som kom strax och lite mer Riksbank också. Men jag tänker så här, du säger att amerikanska ekonomi tuffar ju faktiskt på. Ja. Alltså om man bara tar tillbaka och tittar så här, amerikanska ekonomi växte väl runt 2% 2022. Alla trodde väl snarare att 2023 skulle vara lite svagare. Men det var väl runt 2,5% på året med ett starkare avslut, typ runt 3% i tillväxt då.
Och det var ju samma år då som vi hade negativ tillväxt. Vi har alltså haft negativ BNP-tillväxt i Sverige. Och även förtroendeindikatorer, om man tittar på konsumentförtroendet och så vidare, har ju legat på betydligt lägre nivåer i Sverige än till exempel USA.
Ja, men exakt. Och förra veckan fick vi faktiskt också in amerikansk detaljhandel och industriproduktion. Och det var ju lite återhämtning för båda. Siffran innan var ju lite svag, men nu så var det ganska bra utveckling där. Så att onekligen så, det tuffar på.
Ja. Och jämför vi då med Sverige, vi fick ju också då in inflation i Sverige. Och den kom ju också i linje med det här som vi pratade om. Nämligen att det kanske är Riksbanken och ECB som ska egentligen vara mest oroliga för så att det är en sjunkande inflation. Det är lite svårt att jämföra med Riksbankens prognoser nu, den här inflationssiffran. För de nämnde så här att Riksbanken hade då ett möte i november när de publicerade prognoser. Och sen så i januari så hade de ett till penningpolitiskt möte. Och då sa de att nu har vi reviderat prognoserna och vi kommer tidigare lägga räntehöjningar. De publicerar inte exakt de exakta banorna för inflation och räntor. Så det är lite svårt att säga exakt vad det var Riksbanken hade räknat med. Men om vi jämför med analytiker så kommer i alla fall svensk inflation in på något lägre än vad som var väntat. Så vi hade KPIF på 2,5% och analytikers estimat låg snarare kring 2,8. Så det var en betydligt lägre inflation än vad många hade räknat med. Och då kan man ju ändå gissa att Riksbanken brukar ju ligga ungefär som andra analytiker. Så på marginalen får man nog säga att det här var en positiv siffra även för Riksbanken.
Så det är lite svårt att säga exakt eftersom Riksbanken inte hade någon tydlig prognos. Men kan vi ändå räkna med en junisänkning?
Det är ungefär så vi tänker, ja, precis, att det kommer där omkring. Det här inflationssiffrorna ger ju dem stöd. Redan vid mötet då i slutet på januari så indikerar de alltså att de kommer revidera ner räntebanan och kanske till och med lägga in en första sänkning redan första halvåret som de sa. Och precis, nu har vi fått in data som snarare stöder de här tanken. Det här får ju de inte att reversera den planen, utan snarare att de kan fortskrida med sina en räntesänkningsplan nu i första halvåret.
Du, jag tänker vi ska prata mer inflation. Förra veckan så pratade vi ju en stark start på börsåret allmänt. Och vi vet ju att vi pratade mycket halvreda bolag och allmänt lite status kring marknadskoncentrationen med Magnificent Seven som gick och så här. Men jag tänker så här, är det oroväckande om inflationen tilltar lite grann? Jag tänker, du pratar ju ibland om efterfrågedriven, utbudsdriven inflation. Och så här, hur ska man tänka där? Och framförallt om man relaterar till aktiemarknaden. Man tänker ju så här att om det är stark efterfrågan så är väl det också positivt?
Precis. Jag tror kanske ibland möjligtvis att man kanske överfokuserar på inflationen. Man tänker sig att hög inflation har man ju den senaste tiden kommit att tolka som någonting negativt. Så då kommer ju inte centralbanker att sänka räntan och så vidare. Men precis som du säger, det borde ju vara som så att en efterfrågedriven inflation, alltså när konjunkturen går väldigt bra och inflationen kommer upp av den anledningen. Det är svårt att se att det skulle vara lika negativt för aktie. Priser till exempel, som om inflationen stiger på grund av störningar och problem. Om vi tar till exempel pandemin, vad som hände där var ju att fabriker stängde, det gick inte att jobba eftersom folk hade covid. Det gjorde att det producerades färre varor, vilket fick inflationen att stiga. Det här är ju någonting mer entydigt negativt. Centralbanker höjer i vilket fall som helst om inflationen kommer upp. Det måste ju vara värre som sagt om inflationen kommer upp av utbudsdrivna faktorer. Och tittar man på det hela, om man då plottar då utbudsdriven inflation mot aktiepriser, så finns det en ganska god korrelation. Det vill säga att när den utbudsdrivna störningsproblemen, alltså den delen av inflationen stiger, då brukar aktiepriset tendera att falla. Och det är kanske också en anledning till varför det ändå finns då anledning till att se hyfsat positivt framöver. Vi har varit ganska positiva ju till börser generellt sett, vi har lite övervikt high yield och så vidare. Och en av anledningarna till det där är ju att vi ser ju ändå de här störningarna falla tillbaka. Mm. Vi ser ju att inflationen kommer ner i många regioner som Sverige och Europa. Och kanske då den här regionen där det är lite mer stick och lite svårare att få ner inflationen, det är USA. Och det kanske är just för att de har då en bättre konjunktur helt enkelt och en expansiv finanspolitik. Och det gör ju som sagt att man kanske inte ska vara så orolig ändå för börsen. Och jag tycker också det finns tecken på det. Om man tar till exempel den senaste tiden, även förra veckan, när inflationsdata överraskar lite på uppsidan så har ändå börskurserna varit ganska motståndskraftiga mot det. Så det verkar ju som det avtar lite. Och det kanske är just den här anledningen att folk ser nu ändå att den delen av inflationen som är relaterad till utbudsstörningarna ändå håller på att försvinna bort.
Verkligen. Jag tänker när du ändå säger det i USA. Vi har ju Fed den här veckan och Hur kommer Fed tolka inflationsdatan? Och vi har inte bara Fed den här veckan, vi har ju Bank of England, vi har Bank of
Bank of Japan Bank
har redan kommit med besked. Hur ser det ut egentligen, centralbanksveckan?
Ja, vi kan ju börja i kronologisk ordning då med Bank of Japan som faktiskt höjde då för första gången på väldigt, väldigt länge. Och det är från minus 0,1 till att de nu har ett intervall, tror jag det var på 0-0,1%. Men det är ju en historisk sak givetvis för Japan som så länge har associerats med detta med låg inflation och att det är svårt att höja räntorna och så vidare. Att de nu kommer. Och det är kanske man kan se som positivt för den japanska ekonomin. Det har ju gått hand i hand med stigande börskurser nu, det här som har hänt.
Det känns som det är mycket ljuspunkter just nu, alltså nytt börsrekord i Japan. Man får allmänt lite signaler om att det faktiskt finns en
normal ekonomi.
Jag såg att en av anledningarna som man tolkar det här att Bank of Japan höjer med 10 punkter är att bland annat att man har sett ett fack få igenom löneökningar med 5%. Ja. Det låter ju väldigt högt. Ja. Så att det finns nog många delar i det här.
Precis, och kanske vi kan relatera till det här med utbud och efterfrågan. Det är kanske inte nödvändigtvis som så att inflation bara är någonting negativt. Men som sagt, vi får också då Fed denna veckan på onsdag. Och Det är som så att eftersom inflationen ändå har överraskat på uppsidan så kommer de troligtvis att försöka hålla tillbaka förväntningarna om räntesänkningar. De har tidigare indikerat 3 räntesänkningar och alla sitter nu och funderar på kan det vara som så att de tar tillbaka en så det bara blir 2. Vi tycker ändå att det så att säga, finns ju ändå indikatorer på att inflationen borde trenda ner, men det har ju varit en kortsiktig setback, det måste man erkänna. Så det är stort fokus i alla fall på vad Fed kommer att säga. Men de kommer troligtvis stå kvar ungefär samma bild. Möjligtvis hålla tillbaka sänkningsförväntningarna något. Men de kommer också publicera det som brukar kallas då för dotplots, alltså nya prognoser kommer vi kunna se. Mm. Vi kommer alltså kunna se hur mycket räntesänkningar de tänker sig framöver.
Så prognoser och som vanligt kommunikationen kring det helt enkelt. Vad är det man ser och inga förändringar i själva räntebeslutet, i själva räntan den här.
Exakt. Och sen så har vi då Norges Bank kan vi säga då och Bank of England på torsdag där. Bank of England har varit lite intressant att tycker många att följa. Det förväntas ingen förändring men de har varit väldigt oeniga där det finns ledamöter som har röstat både för höjning, sänkning och oförändrat vid samma möte. Mm. Så det brukar kunna vara lite intressant att följa.
Jag tänker, ska vi koppla det här lite grann till investeringar? Vi pratar ju mycket inflation, centralbanker och så här. Och, givet att vi tror att inflationen faller så är det normalt för obligationsportföljer. Hur ser det ut egentligen? Om vi tittar på våra ränteportföljer så har vi ju framförallt en övervikt mot high yield, eller hur? Mm. Vad talar för att vi ska ha fortsatt den här allokeringen?
Ja, och nu ska vi då komma ihåg att övervikt high yield är väldigt lätt att folk då tänker sig att då har vi en 80-90% av vår ränteportfölj i high yield. Men som sagt, vi har ju en kanske en 15%, så det är en del av vår portfölj i high yield.
Det är mer riskfyllda delen av ränteportföljen.
Den mer riskfyllda, precis. Ja. Men jämfört med ett vanligt index, en normal strategisk sammansättning, så har vi alltså valt att ha en lite högre just nu i high yield de senaste månaderna. Och ett motiv till det, det är ju tydligt att vi tror att vi har ganska gott börssentiment och vi tror att det kommer fortgå. Delvis också, precis som jag sa, för att vi tror just på att de här utbudsdrivna delarna av inflationen är på väg ner. Men sen är det klart att vi har ju blivit tvungna att följa väldigt många indikatorer. Det finns ju det som både talar på upp- och nedsidan. Och en sak som vi då har följt som möjligtvis har legat i andra vågskålen, det är ju då konkurser som har legat ganska högt i USA om vi tittar, inte minst bland stora bolag. Och där kan vi nu konstatera att de verkar ha fallit tillbaka nu senaste månaden. Vilket givetvis stöder oss i vår tro att man ska ligga kvar med en viss övervikt i high yield. Så nu är vi inte lika oroliga längre för konkursdelen.
Så starkt samband självklart med konkurser men också viktigt självklart att titta på ränteläget. Ja. Och där tror vi ju någonstans att det kommer framöver också gynna den typen av placering.
Exakt, precis.
Och när det gäller aktiemarknaden, där handlar ju väldigt mycket om Magnificent Seven. Det pratade vi om förra veckan en del, men det går ju fortsatt bra. Ja. Jag tänker, det senaste är väl att Nvidia haft en årlig konferens. Lanserade nytt chip igår.
Just det.
Kommunicerade lite allmänt kring utvecklingen. Steg väl lite i början, va?
Ja.
Men sen föll tillbaka.
Precis.
Så att det kanske inte är de mest aktiedrivande nyheterna så. Mm. Men det är ju fortfarande Magnificent Seven som driver börsen kan man väl säga.
Exakt.
Med det sagt så är det olika bolag som går.
Exakt. Och en väldigt stort fokus den senaste tiden här nu då har ju varit då att det kommit ut att Apple sitter i förhandlingarna då med Alphabets Google om att köpa in deras AI-tjänst och Gemini till Apples framtida operativsystem. Vad jag förstår är ju då att det handlar ju inte om att jämföra med ChatGPT och så vidare och kunna göra bilder och videor och så vidare, utan väldigt mycket handlar om att försöka integrera Google-tjänster då i Apples produkter. Det kan vara till exempel att man kan kommunicera med vad har jag för viktiga möten idag och vad är det som händer och hur ser det här ut i mina viktiga noteringar och to-do-list och så vidare. Just det här har ju då fått Alphabets kurser att stiga ganska bra. Så det är väl kanske den mest intressanta saken eller viktigaste som har kommit upp då från Magnificent Seven. Men som sagt, Nvidia-konferensen har ju följts väldigt, väldigt noga också. Men det som är intressant också som vi då lyfter denna veckan lite grann, det är ju att man tänker sig att Magnificent Seven har ju drivit väldigt mycket börskurser och gått bra. Och då ska man ju, måste man också fundera på, har det gått för mycket eller inte? Och där kan vi bara notera då, om man tittar på sådana här mått som earnings yield till exempel, så är det faktiskt så att den har stått ganska still det senaste halvåret om man kollar på Magnificent 7, medan den då har sjunkit för, om vi tar S&P i sin helhet till exempel. Uttryckt på ett annat sätt kan man säga att börskurserna har ju stigit för Magnificent 7, men earnings, alltså deras vinster har ju fortsatt att trilla in också.
Så är det ju, vinsterna är ju höga i de här bolagen, vilket skiljer sig mycket från de här tidiga tillfällen när vi har haft såna här otroligt starka IT-håsperioder.
Exakt.
Mm. Så att, mycket stark vinstutveckling. Den stora frågan är väl hur länge kan det hålla i att man växer så pass kraftigt? Och där kan man väl diskutera. Historiskt så har väl, när det har varit så otroligt stark efterfrågan på någonting som är väldigt hett, så brukar det där mattas av, självklart av ett eller annat skäl. Andra aktörer kommer in på marknaden eller liknande. Så. Mm. Mycket spännande. Tittar vi dock på kalendern den här veckan så är det inte jättemycket spännande vad gäller bolag. Vi har Skistar-rapport på onsdag. Vi har lite amerikanska rapporter. Det kommer från Nike, FedEx bland annat. Och sen så har vi då några kapitalmarknadsdagar, bland annat i Boliden, och stämmor och utdelningar. Bland annat SCB då, som delar ut 8,50 plus extra 3 kronor. Så att det kan ni hålla koll på. Men det finns lite andra saker också. Går att läsa i veckoanalysen. Och sen har vi då väldigt mycket makro. Som sagt, vi har nämnt centralbanksbeskeden. Utöver det så kom det en del kinesiska siffror igår. Vi har en del sentimentsindikatorer, bland annat i Tysklands SEB-index. Vi har IFO-index och sen har vi inköpschefsindex från flera regioner faktiskt. Både Tyskland, eurozonen, USA och så vidare. Det kommer på torsdag. Och där är väl de flesta inom tillverkningssektorn ligger väl under 50, förutom USA där ligger över 50. Så ser det väl ut att bli för dem. Något vi har missat i övrigt, Henrik?
Ja, det tycker vi har täckt in mycket.
Ja, har tid också gått.
Ja, precis.
Men nu då tänker jag att vi släpper det för idag.
Ja.
Så får vi tacka och så hörs vi igen nästa.
Stort tack för att vi kom hit. Mm.